Podplay.
Hallå!
Hej!
Hej Peppe och hej och Hanna.
Hej Sissan, hej Johanna.
Så var det din tur Johanna.
Hej Sissan.
Sådär, nu har vi alla sagt hej.
Ja, hörni, skåpet, varför heter vi så? Det är väl ett konstigt namn. Men mysigt.
Men ett skåp är ju ett ställe där man kan placera olika saker helt olika från varandra. Man kan ta ut grejer, man kan lägga in grejer. Man kan placera skåpet där det ska stå.
Ja, det är lite en metafor för vad vi liksom vill att den här podden ska vara. Kan vi säga så?
Ja.
Ja, det är lite högt, det är lite lågt, det är lite fin saker, det är kanske lite skämmiga grejer. Det är allvar och det är skoj.
En jävla bra möbel också.
Ja, det är det.
Man klarar sig liksom inte utan ett skåp. Så att där har ni oss, helt enkelt. Det är skåpet.
Jag tyckte om det du sa. Det är skåpet. Det var liksom, det var så bra. Det var som Coca-Cola liksom. Vad är nu deras tagline? I'm loving it. Nej, det är McDonald's.
Mm.
Okej, okay, inte. Men ni fattar vad jag menar.
Jag får säga the best a man can get, fast det är inte heller.
Vet ni, alltså det fanns en tid när jag brukar säga Jeanette, the best a man can get.
Gud, så bra.
När brukade du säga det?
Nu är det i relationssammanhang liksom. Nu är det ett argument som är svårt att ta ner.
Ja, det är verkligen. Ska vi kanske förtydliga då att du, för att du heter ju alltid Peppe här. Egentligen heter du ju Jeanette.
Ja.
Om det är någon som har missat det.
Jag hade ju, alltså jag kallades ju för Sissan. Det är mitt smeknamn. Jag körde lite med prinsissan ett tag. När jag ville liksom vara lite så här gullig men sträng på samma gång. Då kunde man köra liksom att prinsessan gärna ville ha lite frukost och sånt där. Det var lite på samma...
På Twitter heter du prinsessan, tror jag.
Ja, jag har jag ens kvar Twitterkontot?
Ja, men, ja, men jag såg det var någon kanske. Som hade taggat mig också och dig häromdagen, så att, då såg jag det.
Jaha. Ja, det håller jag inte på med. Det har jag slutat med för länge sedan Twitter. Jag har faktiskt på tal om det här funderat lite på att jag skulle vilja... Jag undrar om det är nu när man passerat 40, snart fyller 42. Man skaffar sig en så här slagkraftig liksom...
tagline.
Liten tagline, precis. Du kan ju, du har ju din klar.
Sissan, i vått och torrt.
Men typ, nej, men jag tänkte något som är lite så här, som ett litet medskick liksom, i ett mail till exempel. Det skulle, ja, den här var den som first came to mind. Det var liksom så här, lev stort. Och sen så Cecilia. Alltså bara som en så här.
Det är lite så här, en ha det gött Glenn.
Ja,
det är en sån du ska skaffa.
Ja. Det är något sånt jag är ute efter. Något som
du
är lite som
jag kastar. Alldeles för snabbt mot 60 nu känner jag.
Mot vad?
Mot 60. 42 Jaha. Going on 60.
Jaha, så du tänker så. Ja, okej då. Det kan vara, jag känner ju själv att det är lite gubbigt. Men jag tänker att det är alltid trevligt med liksom en liten signatur. Så. Fast nu vet jag faktiskt knappt vad jag säger. För jag hatar folk som håller på så där. Med någon egen liten variant på hej då. Liksom
ja,
kläm
det.
Eller vad man kan skriva. Det är liksom, det är kanske det mest irriterande jag vet. Så jag tar genast tillbaka allt jag sagt. Lev i alla fall inte stort, för det kommer jag aldrig säga till någon i något jävla med. Det. Sån kovändning gjorde jag. Nu när jag kom på hur irriterad jag blir på folk som håller på med sådär.
Men hur avslutar ni mejl då? Alltså jag kan ju tänka att det finns vissa väldigt passivt aggressiva avslutningar. Sen när folk skriver MVH, då känner man
ju MVH är ju sämst. Alltså nu, jag skriver ju oftast bästa hälsningar, vilket jag verkligen inte kan stå för. Men det är vad jag oftast skriver till folk jag inte känner.
Sämsta hälsningar.
Ja, det skulle jag bättre kunna stå för.
Nej, men jag brukar nog skriva hörs snart eller hörs igen. Eller, alltså något sånt där som visar att så här, ja, men nu, vi snackar vidare.
Ja.
Så.
Jo, men det säger jag också om det är någon som jag liksom... Om det måste kännas levande. Men om jag har kontakt med en kundtjänst typ.
Ja, då skriver jag vänligen.
Det är strängt.
Är det strängt?
Det är lite strängt, ja.
Ja, lite strängt.
Va? Vänligen, du kan vänligen vara strängt. Det hör mig själv i ordet liksom,
ja, det är lite passivt aggressivt,
ja,
skulle
jag säga.
Ja,
tyvärr är det faktiskt så.
Nej, ja. Nu. Jo, men om någon så här, Karen säger det så, absolut. Men om jag säger så här, vänligen med min trevliga liksom, skrivna röst.
Din skrivna röst, det är, vänligen betyder, vänligen som jag säger det, betyder ju verkligen få det här att hända. Eller kan ni vara snälla och styra upp det här?
Jag tänker inte lägga en sekund till på att säga adjö till dig, vänligen. Nej.
Men jag tänker mer så att det är så här, vänligen Cecilia, att det är mer sån.
Men då kanske du måste säga, vet du,
kanske ska ompröva det beslutet nu då.
Eller så tar man så här, kingfadrittan, tjofadri, hoppsan, nej, eller gör liksom en så här, och få in så här penis eller något i det också.
Då kan du lika gärna skriva lev stort direkt.
Hörrni, det kommer kännas alldeles för sent när den här podden kommer att prata om Meghan och Harry, tycker jag. Men jag vill ändå prata lite om Meghan och Harry.
Är jag den enda som inte har sett intervjun?
Nej, jag har faktiskt inte heller sett antagligen.
Nej, så det är perfekt att vi snackar om det. Ingen har sett. Men jag blev faktiskt rosenrasande över liksom, att det här, den här intervjun, som ändå liksom är två så extremt privilegierade människors jobbiga, absolut. Men i, liksom, i stora världsalltets mening ändå liksom inte så förfärligt svåra liv. Tog över hela internationella kvinnodagen, som jag tycker är en av årets viktigaste dagar. Det störde mig så mycket. Så jävla taktlöst bara. De kunde fan gjort det en annan dag. De behövde inte släppa det precis då. De borde sagt så här, nej, det kanske inte ska vara vi som tar den dagen, utan det kanske faktiskt vi kan ägna åt lite viktigare frågor än det här. Någon som håller med?
Du börjar prata, kände jag. Vänta. De får ju ha sina, de är ju privilegierade, men de får ju också prata. Det finns ju kanske folk som kan, kanske inte relatera till exakt den livssituationen, men relatera till att ha det svårt i en ny familj. Och liksom,
jo, det. Nej, men absolut. Men, jo.
Jag kan relatera till att men kvinnodagen, det var ju kanske lite onödigt.
Det var så jävla stöd. Jag kände bara att det var så taktlöst.
Men vad brukar man säga på kvinnodagen? Alltså
man brukar
inte.
Nu gick ju hela medieutrymmet åt det här. Då kanske de ställde berättelser om kvinnors, ja, kvinnorelaterade historier som hade verkligen hade behövt få berättas, som inte fick plats nu.
För ja, men kan man då inte ställa dem istället en annan dag då?
Ja, men
det är väl det som
kanske,
man egentligen vill
inte
sträva efter, att det kommer mer kvinnor i media alla dagar om året.
Jo,
och
absolut.
Inte just på kvinnodagen, för på kvinnodagen så kommer alla ändå bara bläddra förbi det. Eller om jag känner mig själv rätt, bläddra förbi det.
Nej, men kvinnodagen är en fantastisk dag. Den ska vi inte, jag blir jätteirriterad på folk som tycker att det är så här, som är så här, jag såg en person så här, favoritstör person på Instagram som är så här, mycket så här, vaser, blomarrangemang i motljus, som aldrig öppnar käften och säger någonting överhuvudtaget som är liksom något liksom åsikt eller så, fast man har massa följare. Det stör jag mig på. Som på internationella kvinnodagen skrev så här: idag vill jag hylla alla med versaler människor.
Bara, nej.
Okay.
Men vi avföljde väl då?
All lives matter.
Ja, exakt.
Och du har fortfarande inte avföljt?
Nej, men jag har, det
nej,
har
men
ju
nu
grej
gör du det
med
direkt, Sissan.
Nej, men för jag har också en liten grej att jag gärna vill ha lite stör i mitt Instagramflöde. Det jag tycker att det piggar upp.
Men aningslösheten.
Ja, nej, ja. Det kan jag, ja, i alla fall. Jag för mig internationella kvinnodagen tycker jag är typ lite pirrig inför den. Jag tycker det känns så jag vet inte, bara jag känner det är väl någonting med att jag får lite så här liksom historien som bara ligger där och påminner om allt som har hänt och allt som ska hända framåt, allt som behöver göras och allt som har gjorts. Det vibrerar liksom lite den där dagen, så därför blev jag så otroligt störd över att jag inte fick riktigt känna det, för att de tog det så. Jag hade en rysk kompis som försvann ut ur mitt liv någonstans på vägen. Han ringde varje internationella kvinnodagen och bara grät, för det är stor grej i Ryssland. Jättestort. Så han, det var stor pompa stort. Varje ringde han. Han ringde runt till varenda kvinna han kände i sig och önskade stort grattis. Och liksom, så. Det var fint. Ja, okej, en sak till jag då med Meghan och Harry. Alltså, nu vet jag att men det var kanske för att jag började med att störa mig på det här. Sen fortsatte liksom mitt stör. Alltså, det är väl såklart att jag har full sympati för dem. Alltså, deras berättelse, det är ju, jag menar, det är ju gräsligt och vidrigt. Men nu blir jag ändå lite så här, nu tar jag Piers Morgan här i handen och säger att jag också störde mig lite på att man kör liksom någon slags det här självmords snacket. Blev jag också störd på. Som sagt, jag menar inte att förringa de känslorna, för det är ju såklart fruktansvärt och hemskt. Men jag känner att antingen så var det absolut inte första gången hon kände de känslorna, för det är ingenting man kanske börjar känna för att man har en vidrig liksom svärfamilj och ett jobbigt liv. Man kanske får liksom, jag menar, det kanske är någonting man har levt med länge innan då, och då kan jag tycka att det i sådana fall är liksom lite fel att lägga den bördan på liksom
sina svärfamilj. Någon gång måste det ju vara första gången, så det kan man väl inte veta ändå.
Ja, i och för sig, men om man då har liksom en partner som ens man som man älskar, är det liksom, jag vet inte, någonting i det fick mig att känna att det liksom, det är väl klart, alltså jag tror absolut att man kan känna, eller jag menar, det kan man ju känna total menlöshet inför vissa situationer i livet när man är bara så här, vad är det här för värdelöst liv jag hamnade i nu? Men det är väl en jävla skillnad, det betyder, att känna det är väl inte riktigt samma sak som att vara liksom självmordsbenägen, som hon på något sätt antyder. Kan jag tycka att det liksom är lite att inte riktigt fatta vad det handlar om, utan att liksom, jag vet inte, jag kände så.
Jag har ju inte följt det där alls, men jag kan bara känna att jag är glad att det brittiska kungahuset ännu en gång lever upp.
Okänsligt på något vis.
Ja, men jag tycker att det brittiska kungahuset, till skillnad från det svenska, alltså de gör åtminstone nu lite underhållning för pengarna som de kostar. Alltså jag är ju verkligen inte royalist på något sätt, vilket ni märker. Och jag tycker att svenska kungahuset är alldeles för tråkigt. Om man tänker hur mycket pengar som svenska folket betalar dem varje år, så borde de dansa mycket mer och ge oss mycket mer skandaler. Och jag kan tycka att Victoria och Daniel, de kan få slippa det, men jag vill se resten. De ska dansa. De ska göra bort sig. De ska ge oss underhållning. Och brittiska kungahuset, just nu är de ganska bra på det.
Man borde ju,
alltså, fast jag är ointresserad fortfarande av dem, men...
Men Madeleines kille, han var väl otroligt kul ändå. Vad hette han?
Ja, Chris O'Neill.
Men vadå kul? Han är inte mest bara en så här riktig...
Jo, han är väl ett as, men honom kan man skvallra om. Det är väl det?
Jag tycker det var alltid roligt. Han kör ju verkligen sin egen grej. Nu är det länge sedan man har sett honom. Men jag kommer ihåg en av de första bilderna som togs på dem, typ någonstans i London. Då tog en promenad i en park och han liksom armen runt hennes hals och sen ner på hennes bröst liksom på andra sidan. Och så kunde han lide. Och jag tyckte det var väl en...
Som en snuttefilt liksom.
Ja. Och sen fortsatte det med att han satt ju alltid lite sur och bakfull på alla. Han som anstängde sig inte så mycket för att verka intresserad av vad som pågick.
Och alltid en cig också.
Jag tror inte han har lärt sig svenska om vi säger så.
Nej, men de har väl också flyttat till Florida liksom. Så de har ju helt... Men just det, men sen läste jag också en grej om det här Meghan och Harry, att en sak som de var sura på var att deras son inte hade fått någon prinstitel. Och det tycker jag också är sjukt, för att det är ju inte, alltså det tycker jag var en bra grej som kungen gjorde här om året.
Ja.
Att säga att, ja men du vet, alltså dra ner på antalet personer som får prinstitlar eller prinsesstitlar. Att inte alla barn som föds inom kungafamiljen blir det, utan de släpps fria att leva sina liv och inte få det här appanaget, eller vad det heter.
Nej.
Och alltså Meghan och Harrys barn är väl liksom för långt bort för att, varför ska de vara prinsar och prinsessor liksom? Idiotiskt.
Inledningsvis kände man ju såhär, ja gud, oj, hemskt. Men sen ju mer jag tänkte på det, har jag liksom bara gått över till någon så här stör på hela liksom. Ja, men det började med att jag störde mig på att de pratade om att de tog min dag, och sen kände, då bröt de liksom mitt förtroende. Men vadå, liksom
varför kunde inte du fira på som du skulle? Var du tvungen att läsa
allt? Nej, men det
allt?
Kunde jag väl, men jag var ju laddad för att liksom att det var här var liksom allt skulle handla om i medieflödet och att jag skulle läsa mycket och så var det bara det här som liksom, och vart jag än tittade så satt de där och bara med sad face och liksom jag störde mig bara, men nu ska vi hämta upp det här Min tredje sammantagning är bara fuck shit man, alltså vad hon är snygg, Meghan Markle. Ja. Jävlar vad snygg hon är. Hon har liksom mitt totala drömutseende. Jag har liksom alltid haft så här liksom tråkskav över min otroliga liksom bleka frasighet. Det var bara, du vet, jag liksom förhörde släktingar om man inte kanske fanns någon som åtminstone var lite från Spanien eller någonting bara som var lite intressant. Men nej, det är bara så här västgöta bönder rakt igenom, jättetråkigt. Det där, och ha en sån här, åh, det är liksom, alltså hon är så jävla snygg. Det är nästan J-Lo-besatthet på hennes utseende från mitt håll. J-Lo har ju haft länge som... Ja, det kan jag liksom inte komma över hur snygg hon är.
Jag är så sugen på att testa psykedeliska droger.
Jag lyssnade på ett radioprogram om det här häromdagen som handlade om så här mikrodosering och liksom var otroligt liksom vilken potential det finns i liksom att, och då berättar de också om hur liksom hjärnan är liksom ett system med olika liksom öar som pratar med varandra, och sen så ibland så fastnar det fel och då kan man gå in i depressioner och fel tankemönster och så. En sån här psykedelisk dos kan liksom ruska om där inne i hjärnan och så att man landar lite rätt igen.
Alltså, jag
är jätteroligt. Alltså. Hur lagligt är det i LA?
Ja, men LA
eller i Kalifornien?
Ja, men det är inte än lagligt, men jag började såklart googla hur man får tag på shrooms, alltså magic mushrooms genast. Och än så länge är det, alltså måste man ju ha någon alla sysslar väl ändå med det, så det är väl inget problem, men det är inte lagligt ännu. Weed är lagligt, men inte psykedeliska droger. Men nu håller man på att jobba fram ett lagförslag där det ska bli inte bara, alltså i vården man liksom använder dem i depression när man folk som alltså psykisk ohälsa, men också att det ska bli lagligt att ha för eget bruk. Liksom, okay. Eller dekriminaliserat kanske händer.
Alltså vet du, alltså nu säger jag bara, jag är så för, Sverige måste ju bli lite mer lätt på det här alltså. Jag älskade att det var liksom fritt blås med cannabis i, eller fritt blås, men det är ju lagligt då,
ja,
med cannabis i det. Det var väl inte så att jag storhandlade varje dag precis. Men.
Vet man vad det har fått för konsekvenser? Alltså jag tänker så här barnmässigt och så.
Vi bodde precis vid en high school. Det var många som stod i gränderna där bakom och rökte gräs.
Men det är ju men här också. Det spelar ingen roll om det är lagligt eller inte. Nej, jag läste precis om de här mopedbilsolyckan, fruktansvärt. Men de hade ju både rökt det var ju cannabis och ecstasy liksom.
Alltså för min egen del är det jag bara intresserad av. Alltså, men bara leka runt lite, men också testa skriva, göra något kreativt. Alltså, jag höll ju på att skriva en roman. Men gud vad kul, tänk att liksom vara lite hög eller se vad som händer efter att man har liksom.
Men har ni sett den här danska filmen? Den heter Another Round på engelska. Alltså den handlar om, han är lärare och så en lärarkollega till honom säger, eller har läst om en norsk studie tror jag, att människan saknar hela tiden en viss procent alkohol, så att man skulle må bättre om man hela tiden är pytte lite full. Alltså typ mikrodosera alkohol.
Det krävs ingen forskning för att veta för. Det kan de fråga mig direkt.
Ja, men då så började de göra det då som ett experiment. Det är fyra lärare i den här skolan. Alltså det är en så otroligt bra film. Det är väl typ den, alltså det var jättemånga danskar som såg den här på bio även förra året. Roligt att nu känns det som att jag är Fredrik, för jag tror att säkert Fredrik har pratat om det här i sin podd och han kan minnas detaljer mycket mer, så att om någon skulle ha lyssnat på hans podd och sen hör på det här, då är det så här, jag berättar en tiondel av all fakta. Men det är en fantastisk film och just det mikrodoserandet som man är ganska sugen på att testa, plus att Mats Mikkelsen är en fantastisk skådis. Alltså jag har aldrig sett någon kunna spela okarismatisk på samma sätt som han i den här, när han är liksom bara deprimerad lärare. Han är otrolig.
Jo, men precis, för att det här radioprogrammet jag lyssnade på som handlade om det här microdosing, det beskrev dem liksom förenklat att liksom psykedeliska droger, det är ju lite som att resetta hjärnan liksom. Man får liksom en ny chans. Alltså, nu förstår ju alla som lyssnar att vi inte är fullkomliga idioter, men vi förstår att det finns risker och jag menar allt det där. Men nu har vi valt att prata om den andra sidan av det, och att jag kan verkligen, när man hör om och läser, jag var på det fanns ett museum ett tag i Los Angeles som handlade om Laurel Canyon och alla musiker och artister som bodde där under 70-talet skapade musik, där de beskrev just hur de här människorna bara låg utslagna höga som hus i sina trädgårdar och gjorde musik som liksom, du vet, lever än idag. Gör det, Peppe, vad händer med boken? Den kanske ja, men, bara...
Tänk så den lyfter. Mm. Ja, eller så går jag in i någon sorts psykos. Det kanske också kan hända.
Alltså, den sortens drog och cannabis och så där är ju såklart jätte... Det är ju det menar, komplicerat, för det finns sådana uppenbara risker med det också. Men jag är nyfiken ändå. Jag håller helt med. Jag är otroligt nyfiken.
Jag skulle tycka att det vore väldigt, väldigt kul, Peppe, om du kunde dra igång ett mikrodosliv.
Okay, challenge accepted. Satt i bilen häromdagen och lyssnade på It's Been a Minute with Sam Sanders. Och det handlar egentligen om en PR-podcast som heter handlar om den här kontroversen på tidningen Bon Appetit. Jag vet inte om ni kommer ihåg den.
Berätta om den då för den som kanske vill veta.
Bon Appetit är alltså en nästan 60 år gammal mattidning. Och då handlar det om en kvinna som är en med brun hy som heter Sola El Wiley. Ursäkta om jag uttalade fel. Och hon blev anställd där, 35 år gammal, 15 års erfarenhet från att jobba som kock. Och hon anställdes, hon skuffades ofta fram liksom när de spelade in typ Instagram-videos eller stories eller gjorde annat videomaterial. Så då fick hon ställa sig liksom i framgrunden för att visa att det här är en tidning som... Och är liksom ett mediehus som värnar om...
Hon fick vara alibi liksom.
Ja, men precis. Hon var liksom the token. Och samtidigt som hon fick jätteroligt betalt, hon fick liksom $50,000 om året, vilket i USA verkligen det är inte en hög lön för liksom ett ganska en så här prestigefyllt jobb. Och droppen som fick bägaren att rinna över var när chefredaktören för den här tidningen, det kom fram att han hade visat sig i brownface, alltså han hade målat sitt ansikte brunt och låtsas vara puertorican. Och då gick den här journalisten såla ut och sa att, på Twitter, så att det här är liksom helt oacceptabelt. Liksom, ska jag jobba här, få så här dålig lön? Chefredaktören är uppenbart liksom, vet inte att det inte är okej att gå ut i brownface. Och skrev om helt enkelt problemen med rasistiska strukturer på, inom hela, och inte bara liksom inom den här Bon Appetit-tidningen utan hela liksom den här kockvärlden. Hon sa förresten en jätteintressant grej som jag kände mig ganska träffad. Hon sa att i den här intervjun på NPR om att när man går och äter på en restaurang och går in i, man är sådär att jag vill äta på en japansk restaurang, om det inte står liksom folk som ser japanska ut bakom disken är man sådär att wow, det här är inte autentiskt, eller samma gäller indiskt.
Ja, 100% där är jag.
Ja, medan vi, om man liksom jobbar som på en, man är kock i liksom ett vitt kök, då kan man åka en vecka till Thailand och sen komma tillbaka som expert på thailändsk mat och göra alla möjliga fusionrätter. Ja. Och alla tycker att det är liksom det är helt okej.
Okay. Verkligen, ja. Sant.
Så hon talar väldigt mycket om mer mångfald. Hon sa också en sån här sak människor som inte är vita, de ska liksom laga mat som ungefär har den färgen som ens hudfärg har.
Det
är ungefär som en film, castingroller. Mm.
Om man är kvinna och tar plats och säger att man blir och påpekar på strukturell rasism eller sexism, då får man ju såklart otroligt mycket hat. Det är liksom så lyder internetregler. Och hon sa att det enda sättet hon inte klarar sig, hon sa att hon får liksom fortfarande, det är liksom ett länge sedan, över ett halvår sedan det hände den här kontroversen, så får hon panikattacker flera gånger i veckan och det är otroligt obehagligt. Och hon sa att det som lugnade henne var att äta shrooms, magic mushrooms. Hon sa att när hon mikrodoserade dem så kände hon en enorm tacksamhet, alltså ett lugn och en tacksamhet. Hon sa att världen kändes så vänlig. Hon sa att hon önskade att det skulle inte finnas någon som helst krig eller kontroverser i världen om alla gick omkring och mikrodosade på shrooms hela tiden.
Jag minns att vi för många år sedan, Susanne, planerade att när vi blir gamla så ska vi sitta på en balkong i Malibu och så ska man knarka. Tycker jag fortfarande låter exakt som en väldigt bra grej.
Ja, och Peppe,
nu ser jag dig också, att du sitter där med
ja,
oss.
Tack.
Ja,
tack.
Men vi är inte gamla än.
Nej.
Inte
på
vi snackar
det
väl från Nej, då lastar vi på bara. Då ska det en, knarket ska in. Så sitter vi där och bara...
Ja, då är det inga mikrodoser.
Makrodosera.
Ja, då makro.
Då är det svampstuvning till middag.
Jag var på en baby shower häromdagen. Väldigt, väldigt kul. Mm. Och då kom det såklart på tal. Alla började tala om sin, alla som hade barn, om den tiden de själva, hur det var liksom att vara nyförlöst. Och det är ju både härligt, men också, man lever ju verkligen i ett litet moln av, en liten bubbla. Det är ju, man har liksom inte så bra självdistans då. Ni vet, man har fött barn och så känner man sig så där otroligt smal. För
ja, ja, ja.
Man bara, och sen klippte, och det är ju, man är ju definitivt smalare när man har den magen, men man är ju verkligen inte, det är ju, 2 dagar efter en förlossning är man ju inte sitt vanliga jag.
Nej, det är man inte. Det hade ingen berättat för mig.
Nej.
Den packningen jag hade med till BB var ej anpassad för störtblödning och 20 extra kilo, kan jag säga.
Men då berättade folk också om, det var mycket snack om bröst. Någon hade skickat, liksom, var så imponerad av sina mörkstina bröst och misstag skickat en bild åt sin svärfar på dem utan kommentar. Och det stod det med när jag hade...
Och fy vad jag
inte, ja, hon hade fått svar av sin svärmor för den dag och undrar vad som stod, om allt var okej. Men då kom jag på, vi gillar ju bastubad i den här podden, och då kom jag på att när jag hade ganska tidigt, det här var faktiskt inte februari, det var kanske november eller december, så åkte vi till Finland och Maj-Lis var kanske bara 2 månader, ammade henne, då ska jag få hålla ett tal i Vasa, så jag flög dit, skulle ha en hel natt för mig själv på hotell. Alltså, och när man har barn är ju en natt på hotell drömmen. Det som jag då inte tänkte på var att ens bröst drömmer ju om att ett barn ska amma dem. Alltså man måste ju, man har ju väldigt mycket mjölk i sina bröst när man har fått barn i ryggen. Så jag kommer efter att jag höll mitt tal, kommer tillbaka till hotellrummet, märker att det finns en liten bastu på hotellrummet. Det finns ju ganska ofta i finländska hotell, finns det ju bastu på hotell, det är ju underbart. Och det kändes ju som en otroligt slöseri att inte bada bastu. Så jag sitter på bastun, lägger mig ner, är ganska jetlaggad, somnar, vaknar upp några timmar senare, märker att bastun fortfarande är på och känner jag så här klimatångest, herregud, kommer jag till Finland, sitter på en bastu och den bara värmer utan att någon sitter i den. Och så klockan är kanske 1 eller 2 på natten då jag bestämmer mig för att bada bastu då. Och kliver in i bastun med mina jättestora mjölkstinna bröst och vet ni vad som händer när brösten får värme?
Mötte värmare. Ja, men, de bara satte,
alltså,
topplocket gick.
Alltså jag sprayade ner hela bastun.
Är det sant?
Ja.
Mäktigt
ändå.
Det
var ändå. Som en champagnekork som liksom bara... Och liksom bara... Ja, men så, det rörde verkligen inte mina bröst. De köpte allt jobb själv. Och så det var klart.
Så du bara satt där och det sprayade som en dusch.
Jag satt liksom kanske 5 minuter. Så jag sa, nej fan, nu går jag lägga mig igen. Stängde jag bastun, kolla mig igen. Med lugna och tomma bröst.
Ja, det finns väl nästan ingenting mer förnedrande att, än att liksom mjölka sig själv.
Nej.
När man har behövt, när det är så här,
nej.
Oh, nu spänner det på.
Men då vet alla
liksom
hur de ska göra nästa gång. Gå in i en bastu bara.
Ja.
Kanske
ja,
att man är själv där inne.
Ja.
Kanske att det är mindre trevligt att bli nersprayad.
Inte i men... simhallens, liksom.
Simhallen.
Men vet du vad, jag har ett annat, det här är också ett hälsotips ju som du har kommit med. Och jag kom på att, för att jag var hos en naprapat typ i höstas, för jag hade problem med ryggen som jag haft då och då. Jag har gått till naprapater, så trycker man, vet, så knäcker man. Och då sa han att jag fick inte sitta med benen i kors. Man får inte heller stå och luta, du vet. Man brukar stå och luta på ena benet när man står.
Jaha. Mm-hmm.
Eller jag brukade i alla fall.
Jag sitter med benen
så
i kors.
Så tänkte okej, okay, men det här blir jättesvårt. Jag kommer inte kunna sluta sitta med benen i kors. Men det kunde jag ju. Det är bara att sluta sitta med benen i kors. Har inte haft ett enda ryggproblem sedan dess.
Är det sant?
Det är tydligen det sämsta man kan göra. För, alltså, sen har jag liksom hört många andra säga det efter. Men jag har liksom aldrig tagit in det förut. Men jag vill uppmana alla att börja stå ganska bredbent och att inte sitta med benen i kors. Så kommer man få mycket mindre.
Och för er som lyssnar och eventuellt är gravida, så fick jag tipset att inte sitta med benen i kors när jag var gravid. För att det liksom, det hjälper inte precis ungen neråt när man ska knipa till sig.
Nej, men det är väl liksom höftgrejen.
Utan är man gravid så är det det ska liksom, det ska vara gott om rum mellan benen, så att säga. så att ungen kan liksom ramla ner där.
Plus att det är något lite så här tillknäppt av det. Jag tror att det är lättare att våga ta ton. Ingen kan ju vara så här, nej nu jävlar, med sammanflätade ben. Det blir någonting lite så här, ja, nej, okej, okay, ja,
när man ska komma in liksom, nej, det någonting lite big vagina energy. Ens vagina är för stor för att kunna knipas ihop liksom.
Nej, det finns inga hopknipta ben som liksom äger ett som äger ett rum. Big vagina energy kräver riktigt bredbent position. Så hon får bara vara framme där. Och
jag gillar det.
I min mormors, till min mormors ära. Hon hade fyllt år i veckan. Och så jag tänkt väldigt mycket på henne. Jag tänker ofta på min mormor. Eller vad ska vi säga? Alltså hon var väldigt närvarande när jag var liten. Och sen så liksom blev hon liksom äldre. Och du vet hur man någonstans efter 80 blir folk liksom lite växlar in på liksom ganska smala åsiktslinjer och man kanske du vet, man var 20 och jag orkar liksom inte riktigt och plus blev hon dement också där någonstans och sådär. Så att vi liksom tappade ju verkligen kontakterna, så jag var inte någon bra, något bra barnbarn sådär, vi bodde liksom inte så närvarande heller och ja, det var inte så att hon försökte och jag sa nej, utan det bara liksom blev så. Men i alla fall, från när jag var liten så var hon ändå väldigt, väldigt närvarande person som har verkligen påverkat mig mycket. Och nu vill jag bara, eftersom man måste liksom verkligen plocka upp bra grejer från äldre generationer, man blir lite nervös när man tänker på så här, gamla kunskaper och så som försvinner, så vill jag att vi ska bara ära min mormor som skulle fyllt 96 med några sägningar som hon. Hon gick väldigt mycket på repeat, hon hade vissa saker som hon sa hela tiden som jag med glädje använder i mitt liv och tänker föra vidare till mina barn. Johanna, vi hade ju en sägning som jag tror lite blev en grej faktiskt ett tag i vår förra podd. När vi pratade om min mormor även då och att hon sa säker så. Det var någonting hon sa, kommer du ihåg det? Inte?
Ja, jo gud, det minns jag.
Säker. Du kommer ihåg?
Ja,
säker så. Det var någonting min mormor sa liksom. Hon tyckte liksom att vad man än gjorde var bara helt otroligt. Och man kunde liksom bara gå förbi henne när hon satt. Och så var hon så här, säker så. Alltså hon var så, liksom bara skicka med det. Som en liten så varm knuff i ryggen, bara säker så. Eller man kunde liksom gå på toa typ och låsa dörren så hörde man utanför, säker så. Nej, men bara för att man liksom, allt man klarade gjorde var så, så stött så, säker så. Och det tycker jag är en härlig grej som man kan säga till sig själv lite oftare kanske. Alltså bara säker så. När man liksom, det kan vara vad som helst.
Ja.
Att man bara ger sig ut på en liten promenad eller går och lägger sig i tid eller läser en bok istället för att scrolla. Kan man bara säker så. Kan man bara ha det som en liten Isabel i bakhuvudet. En annan grej, min mamma hade väldigt många sägningar men jag har tagit några favoriter här. En annan som hon sa väldigt ofta är det är gånget sa svanegobben. Och det är lite oklart vad den här svanegobben är. Ja, det är någon västgötska. Det är gånget, sa svanegobben. Jag vet inte vem svanegobben.
Det är gånget, alltså. Sa svanegobben.
Ja, det är gånget, sa svanegobben. Jag har ingen aning om vem svanegobben är. Och så. Men vad hon menade var så här, vi blickar framåt.
Let's bygones be bygones, som vi säger här i
LA. Ja, svanegobben säger att det här är, det är gånget. Det är förbigånget. Vi släpper det. Den grejen, för hon var, och kan känna fler i den generationen, var väl inte de som satt och liksom ältade sina oförrätter, utan, eller sina orättvisor eller liksom, utan det var lite så här, ja, nu, det är lite de hade liksom en annan acceptans kring att livet var kämpigt ibland och var kanske lite bättre på att så här, stuffa på framåt så. Man räknade liksom inte med att det skulle vara bra, utan det var lite skit får man räkna med. Så,
ja.
Så det gånget så svanegobben är ju verkligen en någonting som är mycket bra också att säga till sig själv med jämna mellanrum. Ja, men jag tar en tredje mormor-quote bara när vi ändå är igång till mormor Isabels ära. Och det, en annan sak hon också hela tiden på repeat sa. Alla de här sa hon alltså jämt. Alltså det här var liksom, hon hade... Hon
var, det var som en tick för henne att hon...
Ja, det var nästan en tick för henne. Alltså, och det var inte bara de här, utan hon hade liksom 20-30 stycken så här saker som bara... alltid skulle sägas. En annan sak var att hon alltid sa tjocka padda om sig själv. När hon var liksom lite så här otymplig, stel, klumpig. Du vet, lite så här som man känner själv. Mm. Och då tänker, det kan man ju tänka första anblicken är så här, men vad otrevligt att säga tjocka padda till sig själv. Men hon sa det liksom inte med självförakt eller självhat, utan mer att hon bara släppte ut lite. För det är klart att man stör sig på sig själv av löjliga saker, av riktiga anledningar och så. Men hon körde liksom en liten, hon, det var liksom gånget så svanegobben med det mesta, men också lite så här tillsäget så tjocka padda när man liksom kunde väl liksom bara, men snälla någon.
Då kan jag berätta en sak som min mormor sa. Det var ju för sig inte något som hon upprepade gång på gång på gång. Fast hon var ju lite ganska, var hon dement? Ja, men du vet, alltså hon var inte helt klar på slutet. Ja. Men ibland så hade hon klara stunder. Någon gång så var hon då lite ledsen och sa, trodde jag något av mina barn skulle få Nobelpris?
Åh, så mycket kärlek ändå. Okej, Peppe, nu får du berätta något om din mormor.
Okay.
Det är en fin generation.
Ja, det är en fin. Alltså, Maj-Lis hette hon ju. Och vi hade en mycket nära relation. Hon läste för mig supermycket när jag var barn. Det var en bra person, Maj-Lis. Men hon...
Vänta, kan hon vara lite så här en anledning till att du är den du är? Nej, men att du skriver själv och är en bok...
Jag tror det. Jag tror det, verkligen. Men hon brukar säga så här, sjungaren är bästa kryddan. Det var säkert det bästa hon sa. Om man inte gillar någonting, då är man bara inte tillräckligt hungrig.
Oh, det är något härligt med såna här tanter alltså.
Ja.
Fast de borde ha tagit mer LSD, det vet vi alla. Har ni sett Billie Eilish-dokumentären?
Nej, inte. Men sugen,
den är så himla bra. Jag visste inte att hon har värsta tixen och Tourette's.
Nej.
Jo, det har jag lärt mig av min dotter, att hon har Tourette's. Ja,
ja, den var jättebra. Kan verkligen rekommendera.
Åh, vilken otrolig. Tänk vilken jävla lyx det är för våra barn att ha liksom, så, en förebild som Billie Eilish. Alltså det är eller förebild, jag menar, det är väl inte hon bett om att vara kanske, men hon blir ju det. Mm. Och hon är ju heller inte perfekt. Det är ju det som är det bästa. Hon är ju liksom så jävla cool.
Ja, men det är det som är så himla bra. Alltså jag kan verkligen rekommendera den dokumentären. Men sen förresten, det här pratade vi om förut, Peppe. Men en annan dokumentär som finns nu på Netflix som heter Made You Look. Som handlar om förfalskade konstverk och en stor konsthärva med ett super så här, anrikt galleri i New York.
Ja, alltså det var ju du du tipsade om den, Johanna.
Väldigt bra.
Och jag vet ju att dina tips är guld, så jag kollar på den genast efter. Den är faktiskt jättebra. Mm. Om hur man kan sälja liksom Jackson Pollocks förfalskade verk och låtsas att det är han som har gjort dem och sälja dem för miljoner. Herregud, så mycket pengar konstsamlare har.
Jag får alltid en känsla av, både kring konst men också och kring liksom aktiemarknaden, börsen eller vad fan det heter. Men det är ju också för att jag inte är kunnig alls på området, men att det är lite kejsarens nya kläder. Ja. Att det är liksom, om någon säger så här, vilken den här otroliga, titta, så blir jag verkligen, det är samma med aktier liksom, att man, och börs och att man så här, alla springer åt samma håll om någon bara börjar lyfta en grej, och i sådana fall så är det ju, måste det vara väldigt lätt att kontrollera dem om man nu känner för
dem. Men det är också det som är så träffande med den här, eller grejen med den här dokumentären, du vet Jackson Pollock konst, den här skvättkonsten, och nu har jag redan glömt bort de här namnen på konstnärerna. Ja, men det är sån här, det är sån konst, typisk sån konst som man vet, går runt och säger, fast det här skulle jag kunna göra.
Abstrakt kubar på varandra.
Och så vet man att folk har då stått och bara, wow, vilket verk av honom. Och kolla, det är två färger i två fält här. Det är otroligt, vilket exempel. Och sådär. Och sen har de analyserat färgen och de har analyserat dukarna och sådär. Och kommit fram till att det är inte på riktigt. Men det som gjorde den här dokumentären då lite extra kul, om man nu följer med i USAs skvallervärld, är att en av ägarna till, eller grundarna till det här galleriet, heter Hammer i efternamn. Och är alltså pappa till, eller först farfan var väl grundaren, och sen är det pappan som har ägt det galleriet. Pappa till Armie Hammer. Den här skådisen som har varit i sådana otroligt märkliga skandaler de senaste månaderna. Att det är olika, så det är kannibalism anklagelser och det är olika BDSM grejer och han lägger upp märkliga filmer på någon brud i raffset och sådär.
Ja, men vet, alltså jag tänker så att folk som har för mycket pengar gör galna saker. Jag säger inte att folk med lite pengar, men man liksom oftast får uppdagen man har för lite pengar för att ha tid att göra helt vansinniga saker.
Ja. Och jag kände... Den där pappan, han har tid att bleka tänderna, det hade han. Tid och råd att bleka tänderna.
Och om jag ska vara helt ärlig, så jag tyckte faktiskt inte så jättesynd om de här paren som hade blivit blåsta. Alltså de intervjuade så här, men folk som har 5 miljoner dollar att lägga ner på en tavla. Jag förstår att de är ledsna, men de har köpt den här tavlan, de tycker att den är fin, och så får de veta att det är en förfalskning. Boo-hoo! För det första, om ni tycker att den är fin, enjoy it, fortsätt tycka att den är fin. Och om ni har så här mycket pengar, då är det verkligen inte synd om er. Ni behöver liksom inte gå ut och... Ni behöver inte
liksom, nej, fast man kanske hade hellre velat ge de pengarna då till någon som behövde det.
Ja,
alltså, jag det skulle hade hata de ju inte gjort. Att ha, jag skulle ju men hata hade att de ha gett gjort. Armie Hammers pappa de pengarna.
Ja.
Jo, men... Jo.
Ja. Jo, men det hade de ju för det första inte gjort. Och för det andra så... Jag vet inte. Men ängsligheten i det... Mm. Att liksom lägga 5 miljoner dollar på en tavla med en blå ruta på, eller vad det kan vara, för att någon liksom intyger att det är ju liksom höjden av mänsklig konstighet, alltså. Mm. När man liksom inte tänker, utan bara rumpar efter liksom vad skocken längst fram.
Men jag tror att de hade tänkt jättemycket. De var ju så här konstkännare, så att, men jag kan... Det är klart att man inte tycker synd om dem för att de hade så mycket pengar, men lite synd ändå.
Jag undrar också, för att om man utger sig för att vara en konstkännare och liksom blir lurad, det finns ju säkert någon slags förnedringsfaktor i det också, att man känns så mycket så man aldrig anmäler det här, eller man liksom bara håller det för sig själv. Det måste ju vara på så vis jag är väldigt ängsliga människor, och vem är inte ängslig ibland, lätta att lura, för att man ingen vill ju vara den lurade. Så om man ska bli en con artist, så är det ju att ge sig på den ängsligaste av alla branscher.
Exakt, så de skulle ändå inte erkänna det kanske.
Smart. Men det tycker jag vi sätter punkt, för nu kommer mina hörlurar lägga av vilken sekund som helst.
Bra. Så ska vi sluta varje podd.
Ja, det ska vi. Av desperation och behov.
Kul att höra, så när vi hörs snart.
Det gör vi.
Bra.
Hej då.
Lev stort.